En 52-årig grafiker, Stig Engström, blir uthängd som statsministerns mördare inför hela svenska folket.
Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.
Det här är Ödestimmen. I det här avsnittet tar vi upp utpekandet av Skandiamannen. Vi på Ödestimmen har tagit fram avgörande uppgifter som visar vad åklagaren missat. Bland annat tidtabellen för tunnelbanans gröna linje.
Då säger han att han var mycket stressad. Han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad.
Jag heter Erik Roll. Reporter i det här avsnittet är Jon Jordås. Nu börjar vi.
Genom åren har flera olika gärningsmän varit misstänkta för mordet på statsminister Olof Palme. Men år 2020 hålls en presskonferens som är menad att bli ett avslut.
God morgon.
Det är en direktsänd presentation där chefen för utredningen, åklagare Christer Petersson, berättar om vem som blivit huvudmisstänkt.
Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Vi har kommit så långt som man kan begära ett av utredningen. Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.
Sverige håller andan när åklagare Petersson väljer att gå ut med ett namn. Palmemordsexperten, journalisten Gunnar Wall, säger att stämningen var upptrissad.
De flesta hade nog väldigt stora förväntningar.
Åklagaren hade nämligen hintat i förväg om att det skulle komma ett genombrott och mediebevakningen av utspelet var enorm. Vem var det som år 1986 mördade Sveriges statsminister?
Nu skulle han lägga fram en lösning.
Den personen är Stig Engström som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Det blir ingen ny teknisk bevisning som presenteras. Inget vapen och inget motiv. Istället har åklagaren lagt ett pussel med vittnesmålen från platsen.
Det som har varit märkligt när vi har gått igenom materialet är ju att inget av de andra vittnen som har varit på brottsplatsen har pekat ut eller känt igen Stig Engström som överhuvudtaget har varit på brottsplatsen. Han har ju, som jag återkommer till, berättat en hel del om vad han gjorde på brottsplatsen och hur han har agerat. Men har han varit där så har han försvunnit innan han gett något som helst intryck på något vittne som har varit på platsen. Ingen har kunnat lämna några uppgifter om Stig Engström.
Så Stig Engström sägs vara statsministerns mördare. En nu avliden, då 52-årig man med runt ansikte, mörk rock, handlovsväska och en randig halsduk med två blåa nyanser och en kanelfärgad mellanbit som den designintresserade Stig själv beskriver sin klädsel. Han jobbade på försäkringsbolaget Skandia, alldeles nära mordplatsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Av ärende i 63.
På en inspelning hörs polisens förhör med Stig Engström. Är han bara ett vittne eller är han verkligen en mördare? Ödestimmen inleds den 28 februari 1986 klockan 23.15.
Och sen börjar vi på berättelsen. Du arbetar på Skandia försäkringsbolaget. Vad har du för befattning där?
Jag håller på med reklam och sales promotion som är försäljningsbefrämjande åtgärder, trycksaker och annat som är hjälpmedel för försäljare.
Ja. Den här kvällen, alltså den 28 februari, då arbetade du över vad jag förstår på Skandia.
Ja, jag arbetade över därför att jag skulle tillsammans med min hustru åka på en veckas vintersemester. Jag hade lovat att ha en del saker färdiga och trodde att jag skulle vara hemma vid 8-tiden. Men den här typen av arbete är väldigt svår att beräkna. Så att,
Stig har blivit kvar på jobbet längre än han tänkt. Och hans fru väntar hemma i villan i Täby.
Det hinner med sista tunnelbanetåget hem. Så 11:15 så lämnar jag mitt rum. Och lämnar in en del post som ska då tas om hand på måndagen. Jag tar mig trapporna ner och stämplar ut.
Enligt Skandias systemloggar sker utstämplingen 23.20. I receptionen sitter väktare. Förhör med dem visar att de växlade några ord med Stig Engström innan han klev ut på gatan.
Tåget som du planerat åka med, när går det?
Ja, det går någon minut över halv.
Stig Engström beskriver hur han kommer ut på Sveavägen och svänger vänster mot tunnelbanan. Utan att veta det hamnar han då bakom makarna Palme. Enligt åklagaren är det alltså Stig som är mördaren. Och allt som Stig berättar i det här förhöret är bara lögner. Han mördar statsministern och försvinner snabbt från platsen. Så här låter Stig Engströms historia.
Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare. En liten snärtig historia. Jag fortsätter och lite gåspringer framåt. Och då ser jag en person som ligger på rygg med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge. Och jag är alltså egentligen beredd att springa förbi med förhoppning att någon annan kan hjälpa till.
Men du har inte satt ihop smällaren med den metallen som ligger där?
Nej, det tog nog några sekunder. För i och med att jag ser att det inte är frågan om någon urallaget utan att det är frågan om någonting betydligt allvarligare eftersom det hade börjat rinna blod på trottoaren. Ansiktet var ganska blodigt. Det såg väldigt blodigt ut.
Mm. När du ser den liggande mannen första gången, var befinner du dig då i förhållande till honom?
Ungefär där alldeles vid fötterna på personen.
Det är först då som du noterar?
Ja, någon meter innan.
Enligt åklagaren har alltså Stig i efterhand hittat på att han är vittne. Detaljerna som han kommer med skulle han då ha fått reda på i efterhand eller fantiserat ihop utifrån hur det brukar se ut på en brottsplats.
Därefter så frågar jag den här damen som ligger på knä, Lisbeth, men som jag inte då kände igen. Så säger jag åt vilket håll, och hon pekar då åt vilket håll sprang han, för jag förstod då utav blodet att det hade varit ett skott. Hon pekar bort mot tunneln på Tunnelgatan och så frågar jag henne hur var han klädd. Ja, jag tänkte det kunde vara bra att veta, eftersom hon verkade lite granna virrig, att någon mer visste om de där sakerna. Och efter en liten kort tvekan så säger hon till mig, mörkblå täckjacka. Hon la till det där med mörkblå när hon sa täckjacka. Mörkblå täckjacka. Och därefter så börjar vi att fundera på lite grann vad vi ska göra, med tanke på att blodflödet var så pass kraftigt, så var det nära till hands att tänka på andningsvägarna. Det var vad jag hjälpte till med just i det läget, framstupa sidoläge.
Åklagaren har i efterhand gått igenom alla andra vittnesförhören och säger att ingen sett Stig Engström göra det här som han beskriver. Förhöret med Stig fortsätter.
Vad säger Lisbeth Palme? Hon har talat om vägen, hon har talat om med jackan.
Ja.
Vad säger hon mer?
Ja, hon säger jag har blivit skjuten i ryggen, säger hon. Men jag kunde inte se någonting på henne som tydde på att hon hade blivit skjuten. Hon var dessutom väldigt rörlig och hoppade upp och ner, så att jag tog det som en ren inbildning från hennes sida. För hon rörde sig väldigt lätt och fint. Det enda jag har överhuvudtaget hört henne mera säga, det är så fort det kommer någon mera till platsen så vädjar hon hela tiden efter att någon ska hjälpa till med ambulans.
Men vad är det då som åklagaren menar har hänt istället? Om allt det här är lögn och Stig inte är vittne utan gärningsman. Vi backar till klockan 23.19.
Jag tar mig trapporna ner och stämplar ut.
Det åklagaren påstår i själva verket har utspelat sig är att Stig Engström går ut från Skandia och möter Olof och Lisbeth Palme av en slump någonstans på trottoaren utanför entrén, förföljer dem en bit och skjuter. Så här har mordet, enligt åklagarens teori, gått till.
Han lämnade då Skandia-huset via Sveavägen 44. Man får betrakta som tämligen oklart vad som precis händer när Stig Engström lämnar Sveavägen 44. Antingen så gör han som han själv säger, att han svänger omedelbart vänster neråt och kommer ner mot brottsplatsen. Eller så hade han i själva verket en annan tanke, att han skulle gå upp till Odenplan och där ta en nattbuss hem istället.
Klockan är runt 10:20 på kvällen, men det är som om tiden står stilla. Vad är det åklagaren pratar om egentligen? Varför är det viktigt för mordet på statsministern om Stig Engström tog buss eller tunnelbana den där kvällen? Om han svängde höger eller vänster? Palmemordsexperten Gunnar Wall kommenterar utredarnas teori.
Jag tror att de vill ha det till att Engström skulle ha gått åt höger ut från Skandia, så att han mötte makarna Palme. Att han såg att det var de som kom där och att han då vände om och följde efter dem.
Det här är alltså Skandiamannens ödessekund, precis när han går ut från sitt jobb. För att få ihop scenariot måste åklagaren först av allt förklara hur Stig Engström ens kan få syn på Palme när han går ut. Om Stig svänger mot tunnelbanan som han själv säger, då hamnar han i samma riktning som paret Palme promenerar, utan att se deras ansikten. Åklagaren vill få det till att Stig tar höger mot nattbussen, möter och känner igen Palme och då även råkar ha en revolver med sig. Det är därför åklagaren pratar om nattbussen. Det är därför Stig kan ha svängt höger utanför Skandia enligt åklagaren, bort från tunnelbanan.
Det skulle också medföra mera tid att träffa och se makarna Palme och bestämma sig i sitt uppsåt att utföra gärningen. Men idag, 34 år efteråt drygt, så går det inte att fastställa exakt vilken väg Stig Engström tog. Men att han har sett makarna Palme någonstans längs Sveavägen, det är vårt klara antagande.
Att Skandiamannen fått syn på Palme längs Sveavägen, det är åklagarens klara antagande. För att kunna se makarna Palme och inte bara hanna bakom deras ryggar på väg åt samma håll, så måste Stig helt enkelt ha gått höger mot bussen. Men det är alltså inte vad Stig själv sagt.
Stig Engström berättade för polisen och sedermera att han skulle åka tunnelbana till Mörby centrum och han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kontrollerat så gick den sista tunnelbanetåget den här kvällen mot Mörby centrum klockan 23.48 på kvällen. Och enligt min uppfattning så hade han alltså synnerligen gott om tid på sig för att ta sig till T-centralen och åka mot Mörby centrum. Ändå så säger han att han var mycket stressad. Han upplevde att han hade svårt, att han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad.
Ödestimmen har grävt i arkiven och läst SLs gamla tidtabeller. Enligt journalisten Gunnar Wall är just tidtabellerna viktiga för att reda ut Stig Engströms trovärdighet gentemot chefsåklagaren.
Det han vill förmedla är att Engström ljuger. Att Engström kunde inte ha så bråttom fast Engström själv hade sagt att han hade bråttom.
Tunnelbanetiden är en detalj som åklagaren lyfter fram för att visa att grafiken på Skandia kan vara statsministerns mördare. Stig säger att hans tunnelbana går någon minut över 11:30 och att han är stressad. Han går vänster och ser inte Palme förrän han ligger på trottoaren. Åklagare Petersson säger att han kollat tabellerna och att tunnelbanan går 23.48. Ödestimmen har besökt Kungliga biblioteket och begärt fram tunnelbanans tidtabell för vintern 1986 och även nattbussarna. Vi har granskat tidtabellen för röda linjen mot Mörby, men också tunnelbanans gröna linje. Gunnar Wall, en av Sveriges mest respekterade palmemordsjournalister, reagerar på tiden som vi på Ödestimmen dubbelkollat.
23.32 precis, så att han hade ju anledning att vara ganska rask, tycker jag.
Gröna linjen från Hötorget på mordnatten har avgångstid 23.32. Någon minut över 11:30 kallas Stig det. Och för att ha en rimlig marginal att byta till det allra sista Mörbytåget från T-centralen så är det just den här avgången som han säger som han behöver gå till.
Och jag tror också att Engström gärna ville framhålla att han var raskt ute för att han ville placera sig själv så nära mordet som det gick. För han tyckte att det var spännande att han hade varit framme tidigt. Att han hamnade i den här sitsen, att han blev så hårt anklagad, har att göra med, tror jag, framförallt att han så att säga spetsade sin berättelse lite grann. Att det lät i hans berättelse som om andra borde ha sett honom väldigt mycket. Eftersom han berättade att han deltog i livräddningsåtgärder, han talade med Lisbeth och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och anklagelserna mot Stig Engström bygger på det här skenbart logiska och deckaraktiga, så här, aha, han sa att han var ett vittne men han var inte där. Alltså det är väldigt illa underbyggt, va?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Ödestimmen om Skandiamannen. Genom tidtabeller från Kungliga biblioteket har vi sett hur åklagare Christer Peterssons anklagelser har fått sig en törn. Stig Engström blev efter sin död utpekad som Palmes mördare. Men när det gäller tunnelbanan har åklagaren alltså missat eller mörkat den gröna linjen i sina beräkningar och beskrivningar av mordkvällen. Det finns detaljer i Stig Engströms berättelse från den här timmen som vi ska granska i det här avsnittet. För om Stig Engström nu bara är ett vittne, så måste också saker han säger stämma överens med vad andra vittnen upplevt på platsen. Klockan är 23:23 och mördaren har sprungit iväg.
Vittnet Karin är tidigt framme. Hon berättar om blodet i förhör.
Det var ju blod härifrån och upp så här, hela ansiktet. Det var ju det som man såg mest.
Vittnet säger att det dröjde innan folk förstod vem offret var.
Sen när polisen kom till platsen och begärde legitimation på henne, då säger hon: "Ser ni inte vem det är? Jag är Lisbeth Palme." Jag kan inte minnas att hon sa det innan.
Flera vittnen säger samma sak, att Olof Palmes fru Lisbeth inte berättade för folk vem den skjutna var och att allt blod gjorde det svårt att se att det var statsministern som mördats. Vittnet Per till exempel säger att det var när polisen kom som Lisbeth började ropa:
"Jag är hans fru, det är Olof Palme. Det var väl först då jag förstod att det var han. Det var ju så mycket blod runt hela ansiktet så jag hade inte sett det."
Vittnet Per säger också en sak om polisen.
"Jag tyckte det verkade konstigt att de inte frågade oss någonting. Jag tänkte ju gå fram och säga telefonnummer och det, men jag kände nästan som ett ointresse utav det hela, så jag brydde mig inte om det."
Det här klagar Stig också på, att polisen på platsen inte ville ha hans vittnesmål, och det har gjort att han inte finns dokumenterad på platsen. Nästa gång Stig Engström dyker upp under den här ödestimmen är ungefär klockan 23:40. Då kommer han tillbaka till sitt jobb, Skandiahuset, 20 minuter efter att han stämplat ut. Väktarna i receptionen släpper in honom. Väktarna ska senare förhöras av polis och berätta vad de minns av Stig när han återvände efter att mordet ägt rum.
"Han kom ju tillbaka ungefär 20:12.
Väktaren Anna-Lisa, som satt nattvakt i Skandiahusets reception, berättar i ett dialogförhör som vi låtit läsa in.
"Kommer tillbaka och säger att det ligger en man skjuten. Det är en man som har blivit skjuten där borta och de säger att det är Olof Palme."
Det låter på väktaren Anna-Lisa som att det varit lite otydligt vem Stig sett ligga skjuten där utanför på gatan.
"Jo, han sa så här också, att han var så liten den här mannen. Han hade aldrig kunnat urskilja att det var Olof Palme bara för att han var så... Om han sa att han var vanställd i ansiktet eller sådär, att det vällde så mycket blod så man kunde inte se vem det var."
Allt det här är före sociala medier och före de extra nyhetssändningarna. Stig Engström, 20 minuter efter att mordet skett, ska alltså ha sagt till Skandias väktare samma saker om Palmes ansikte och om blodet ur munnen som andra vittnen på platsen också berättar om i förhör. Det är i alla fall så som väktaren Anna-Lisa minns det hela.
"Det vällde fram blod ur munnen."
Och Anna-Lisas väktarkollega Henry minns liknande när han förhörs.
"Det var någon som sagt att det var Olof Palme, men det trodde han inte för mannen i fråga var så liten. Och sen tyckte han inte att kvinnan som stod bredvid liknade Lisbeth Palme."
Stig återkommer till blodet när han själv så småningom blir förhörd av polisen.
"Jag observerade inte en massa blod i bröstet, utan jag uppfattade det som att den här personen hade blivit skjuten i munnen. Det var hemskt mycket blod i mun och näsa och ansiktet var rätt så översköljt av blod. I övrigt såg jag inte så mycket blod annat än det som rann på trottoaren."
Om Stig Engström hade varit Olof Palmes mördare som sprang iväg från platsen efter att ha skjutit statsministern i ryggen, hur kan han då få med de här detaljerna? Palmemordsexperten Gunnar Wall.
"Ja, det får mig att dra slutsatsen att alltså det är en av omständigheterna som starkt understryker att Engström var faktiskt där som vittne. Så det är liksom en lång serie av uppgifter så relativt snabbt. Varför skulle han ha gissat om sådana saker skulle bara riskera att ställa till det för honom om han var attentatsman? Jag tycker att det är liksom en klar indikation på att Engström var där."
Klockan är 23:28 när polisen anländer till mordplatsen. Vi hör poliskommissarie Gösta Söderströms vittnesmål.
I samband med Palmemordet var jag insatsledare på brottsplatsen. När jag kommer fram till brottsplatsen befinner sig cirka 10 personer där. De står i en ring runt en man som ligger på rygg. Han ligger i en blodpöl, stor blodpöl. Ibland personerna så fanns det en man, han var omkring 40 år. Han pekade Tunnelgatan österut och skrek någonting att de sprang ditåt. Sedan på brottsplatsen fanns också en kvinna som sprang omkring. Hon var fullständigt hysterisk, uppriven, totalt slut helt enkelt. Hon skrek, ni måste rädda livet på min man. Det var det enda som var uppfattbart i hennes förvirrade tillstånd. Jag gjorde ett första försök att kontakta henne. Misslyckades. Tittade därefter på brottsoffret. Såg att det var sannolikt en död person som låg där. Gjorde ett nytt försök att kontakta henne. För jag ville ha ett signalement på gärningsmannen. Det ansåg jag vara till ytterlighet stor betydelse när det gällde eftersöket. För att poliserna som sprang iväg hade inget signalement när de sprang iväg. Jag fick inga signalementsuppgifter på henne. Vid andra tillfället fick jag överhuvudtaget ingen kontakt med henne. Jag tog tag i henne och försökte sätta in henne i bilen. Sa vi kan sitta i bilen och prata i lugn och ro. Hon bara slog ifrån sig. Ville inte delta i det. Vid det här tillfället hade jag ingen aning om att det var Olof Palme som var skjuten.
När Skandiaväktaren Anna-Lisa, hon som satt i receptionen, blir förhörd om vad som hände klockan 23.40 och vad Stig sa där på mordkvällen när han återvänt till Skandiahuset, så kommer en annan detalj fram.
Men det var så likt Lisbeth Palme. Och så tyckte han att polisen var så väldigt brysk mot henne så där.
Väktaren Anna-Lisa minns alltså att Stig sa att polisen var brysk mot Lisbeth. Det här är inget som kommer fram i media och inget som något annat vittne heller är inne på. Men när Stig beskriver en bryskhet så skulle det kunna vara samma händelse som polisen Gösta Söderström beskriver när han försöker sätta in Lisbeth i bilen och hon slår ifrån sig.
Så småningom mitt tredje försök att kontakta Lisbeth Palme, då skrek hon åt mig. Är du inte klok? Känner du inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme och där ligger Olof. Och så en svordom. Jag vägrade kategoriskt att tro på detta. Det var ju helt omöjligt. Jag gjorde en ny kontroll av brottsoffret. Befann mig med mitt ansikte ungefär, ja, kanske en meter ifrån hans. Kände igen honom då på hans karaktäristiska näsa. Den böjda stora näsan. Och sen hade jag väl en svag aning om hur Lisbeth Palme såg ut. Jag har aldrig träffat henne tidigare. Men jag, från bilder i press och massmedier och så vidare, så bedömde jag att det här är ju sant. Det är ju någonting oerhört. Och då tog jag kontakt med ledningscentralen och talade om att brottsoffret var Olof Palme.
Stig Engströms berättelse om att han frågat Lisbeth saker om gärningsmannen och fått svaret mörkblå täckjacka, det är något som Lisbeth aldrig berättat om. Och åklagare Petersson menar att det här är något som mördaren Stig ljuger om.
Av Lisbeth Palme skulle han också ha fått ett signalemente, säger han. Och det signalement som Lisbeth Palme uppgav för honom var att gärningsmannen hade haft en täckjacka på sig, en blå täckjacka. Så vitt känt, och vi har gått igenom det här ordentligt, så har Lisbeth Palme aldrig någonsin omtalat att hon har pratat med en man, en civil man, alltså icke-polis på brottsplatsen, och definitivt inte lämnat något signalement till honom. Att hon har pratat och agerat på brottsplatsen har ju handlat om att han vill få hjälp till sin skjutne make. Det går inte att komma runt, menar jag, med de här konstiga omständigheterna. Går inte att komma runt Engström som en misstänkt gärningsman.
Men samtidigt, enligt Gunnar Wall, har ingen kartlagt allt som Lisbeth Palme gjorde och sa på platsen.
Det är omvittnat att Lisbeth pratade ju hela tiden hon var på mordplatsen. Hon sprang omkring och var mycket skärrad. och sa väldigt mycket, och det fanns ju inte någon som noterade allting hon sa.
För journalisten och Palmemordsexperten Gunnar Wall är det ett tecken av flera på att Stig är oskyldig. Det faktum att han enligt en Skandia-väktare hade reagerat på polisens beteende redan på mordkvällen.
Det är ju det här med att han säger att polisen var brysk mot Lisbeth. Och det sa ju kommissarie Söderström när han hördes i hovrätten till exempel. Så understryker han ju själv att han var till och med fysiskt handgriplig mot Lisbeth innan han förstod vem det var. Och det har jag väldigt svårt att tänka mig att en som kunde ha hittat på om han inte hade varit där.
I Stig Engströms version har han befunnit sig på mordplatsen efter att skotten och Olof Palme fallit. Han berättar om hur han kommer tillbaka till väktarna, och den här gången blir det nattbussen han siktar in sig på eftersom den sista tunnelbanan inte längre går att hinna till.
Jag gick tillbaka och fick reda på nattbussen. Det var hemskt gott om tid så att jag kunde ta en kopp kaffe. Och sen promenerade jag Sveavägen bort till Odengatan, Odengatan upp till Odenplan, i lugn och ro kan man säga. Nattbussen gick väl då 10 minuter över 12. Och jag var hemma 10 minuter i 1. Och radioprogrammet bryts 10 minuter över 1. Så då först var jag säker på vem personen i fråga.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen, och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm.
Du har lyssnat på Ödestimmen. Och det som hände sen var att Stig Engström år 2020 blev utpekad som Olof Palmes mördare. Efter presskonferensen kom hård kritik mot chefsåklagaren, både för att han hängde ut Stig Engström med namn och för att han egentligen inte har några bevis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chefsåklagaren försvann från offentligheten. Han gick i pension nästan omgående och gjorde sig oanträffbar. Det närmaste som åklagaren kom att koppla ett vapen till Stig Engström var att han hade en granne som samlade på vapen. Det finns dock inget som tyder på att vapensamlaren lånat ut vapen till Engström, varken den här gången eller någon annan gång.
Men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som händer.
Eftersom Palme blev skjuten så måste Stig Engström haft ett vapen i handen enligt åklagarens resonemang. Det som mest av allt pekar ut Engström i åklagarens presentation är just hans berättelse. Han var pusselbiten som inte passade in.
Han var så ivrig att synas som det centrala vittnet. Han var så mån om att berätta om hur nära denna historiska händelsen hade varit. Och det gav liksom intryck av att det var något skumt med Engströms historia. Medan jag tror att det helt enkelt handlade om att ja, det han berättade var i väsentliga avseenden riktigt. Men att han själv spelade en lite mer central roll i sin egen berättelse än vad han egentligen gjorde. Och där kan man framförallt säga så här att om Engström hade varit gärningsmannen, varför skulle han ta sig tillbaka till Skandia och stötta på vittnen som skulle kunna känna igen honom? Eftersom det var inte så långt ifrån så han kunde ha rört sig där utanför vilken väg han tog till Skandia. Det passar inte ihop med vad en gärningsman skulle ha gjort. Alltså det som en gärningsman borde ha gjort efter att ha lyckats att komma undan skulle väl vara att förflytta sig så långt bort ifrån mordplatsen som det gick. Jag tycker att den enkla förklaringen är fortfarande att Engström var ett vittne. Och som sagt var, enda anledningen till att han har blivit utpekad som gärningsman är ju egentligen att han själv hörde av sig till polis och till media. Hade han inte gjort det så hade hans namn förmodligen inte stått med i utredningen överhuvudtaget.